Du, Kristina, vet du vad jag fick för ett paket igår? Eller flera paket faktiskt, som kom levererat till dörren.
Jag hoppas ju att jag vet vad du fick, för att de var ju lite sena.
Ja, de var ju lite sena, som det alltid är. Men till sist kom de, och det var så underbart att öppna upp och se att allting var exakt som det skulle vara, till och med bättre. Det var
novembers novell av Karin Tidbeck, Gruvmaja.
Yes, Karin Tidbeck är tillbaka hos oss med en helt ny novell.
Och hon är också tillbaka hos oss här.
Just det. Så vi har gjort en fantastisk övergång igen. Hej Karin.
Tja.
Hej Karin.
Fint att vara här igen.
Ja, det är väl, vad blir det nu? Tredje gången?
Kan det vara det? Ja, men då måste ni ju gilla mig.
Såklart.
Ja,
vi ger ut dina noveller för att vi gillar dig och det du skriver.
Ja, det är fint. Det känns bra.
Och lite kort, vi har något särskilt vi vill prata om idag faktiskt. Och det är därför vi har bjudit in dig, eller att du är med här i vår podd. Men innan vi kommer till det så måste vi ändå bara berätta lite kort om din nya novell som kommer strax. Släpps väldigt snart på vårt förlag. Och den heter Gruvmaja. Och den är lite speciell, tycker vi själv, liksom upplägget. Vill du säga några ord om den?
Alltså jag är ju alltid, jag är ju livrädd när jag hör ordet speciell, för man vet aldrig vilken, ja, med vilken betoning folk säger speciell. Men det är ju en fantastikpodd, så att jag känner mig trygg.
Ja. Jag kan ju bara sticka emellan då först och säga att jag jobbar mycket med typografi och så vidare. Det är egentligen där min yrkeskarriär började en gång i tiden. Så för mig blev den speciell med själva sättningen och upplägget. För den är inte liksom, det är inte bara till exempel en text som flödar samman. Och det var lite grann där, det jag tänkte i speciell.
Ja, men såklart. Nej, men det är ju en novell som berättas dels genom brev, men också genom urklipp i dagstidningar och citat från diverse böcker, och det kändes som en kul grej att göra helt enkelt. Jag hade skrivit en hel del linjära grejer just då och tyckte att nu hade det varit gött att bygga upp en novell på ett mindre traditionellt sätt. Alltså det är ju ett grepp som är gjort, men det var ett grepp som jag inte hade gjort på ett tag.
Det är också så att Gruvmaja på något sätt, den hakar ju in i det ämne vi också ska ha idag. För att du, på baksidan av novellen så finns det ett citat av dig som Henrik kanske kan läsa upp.
Jo, jag tror du tänker på den här texten. Gruvmaja skrevs ursprungligen för att översättas, och hen ville då göra det så svårt som möjligt. Således vräkte jag på med gruvmajor och kurbits och hucklen, intervjuade ett par arkeologvänner, och så blev det som det blev.
Jajamän.
Ja, det är väl för att du tänkte att det kommer vara svårt att översätta hucklen, eller?
Nej, men alltså, jag var väl märkt över att behöva översätta mina egna grejer tidigare. Jag har ju litet översättartrauma kring ordet dansband till exempel. Det var inte
en fest. Och vad blev det?
Det blev ju inte en översättning av själva ordet dansband, utan jag fick liksom översätta runt att förklara vad det är för fenomen, lite kort.
Det är ju jätteklurigt. Jag minns ju själv första dagen på gymnasiet när jag började där i ny ring, eller ny skola, nya klasskamrater och allt det där. Och vi skulle berätta våra intressen och vad vi gillade. Och jag sa att jag gillade dansmusik. Och ett par år senare när det var dags att sluta så blev en klasskamrat väldigt förvånad när hon hörde vad jag gillade för musik, för det var ju samma musik som hon gillade. Och hon sa, men du gillade ju dansband, sa hon.
Åh nej, och du gillade egentligen typ eurotechno.
Ja, eller kanske lite mer techno, men ändå.
Ja, men sånt där dunka dunka.
Ja, yeah. Dunka dunka som man dansar till.
Precis. Jag var väl lite obstinat när jag skulle skriva den där. Eller jag tänkte, fan vad skönt att det inte är jag som översätter. Då kan jag ju göra det svårt, för den här översättaren är säkert kompetent. Så nu bara gasar jag och kör. Och så blev det en massa allmoge och kurbits och lite dialektala grejer. Och ja, det var skönt att få släppa loss istället för att behöva liksom anpassa språket till mina bristfälliga kunskaper i engelska.
Men
liksom,
jag vet att den har ju fått översättning sen på engelska. Och hur har de löst ja. Det med hucklen och allt det här?
Ja, alltså det tar sig när jag läste översättningen till engelska. Det är ju en annan översättare som gjorde. Men det var ganska, det var ganska enkla översättningar. Huckle tror jag blev scarf. Och kurbits kan ha blivit någonting, någonting dalekarien.
Ja, det skulle kunna vara, ja, just det. Det är ju de här kurbits då, för de som lyssnar så är det ju den här dalamålningar brukar man tänka på som kurbits. Så man tänker på dalahästar med de här blommönsterna på sidan, det är väl kurbits. Och klockor och sånt där, som har de här målade, allmogemålade mönsterna.
Precis, så jag tror att det gjordes rätt snyggt, men det är ju svårt då.
Men känslan, det är svårt med känslan kan jag tänka mig, för att om man säger de här grejerna till någon i Sverige, om man säger huckle, så ger det ju massa associationer som man har runt ordet som kanske är svårt att få fram i en översättning.
Precis, för man kan ju säga chalett eller huvudduk, men det är ju helt andra konnotationer. Huckle, då vet man, eller då vet ju jag att det är liksom min mormor som hade huckle på sig varje dag tills dagen hon dog. Liksom.
Och det är också klassak också, för att du vet, huckle hade ju inte, jag tror inte de förr i tiden som var i de högre stånd, eller de hade inte huckle. Du hade inte huckle om du var liksom stadsbo och hade pengar och bodde fint. Då hade du nog en chalett.
Chalett eller hatt eller någonting annat som täckte huvudet. Nej, min mormor var ju från Åre, så hon var ju inte fint folk liksom. Hon hade huckle.
Mm. Det har nog mina gamla släktingar också haft huckle allihopa.
Men det är ju praktiskt plagg. Jag tror att jag har faktiskt ett par av hennes hucklen i en låda undanstoppade. De är jättefina.
Får jag fråga dig, Karin? Det låter som att när du skriver på engelska då i första hand, att du formas av den tänkta publiken som är engelsktalande, som befinner sig i en annan kultur, att det påverkar din skrividentitet. Har jag rätt eller är jag ute och seglar?
Nej, men det är korrekt. Och det är ju så att man formas ju alltid av den tänkta publiken. Det gör jag ju även som författare när jag skriver på svenska. Så att jag kan inte påstå att jag anpassar språket jättemycket. Men när jag skriver på engelska så är det ju så att det finns ju vissa koncept och nyanser och grejer som inte riktigt översätts till engelska på ett behändigt sätt. Så att jag kan behöva välja andra aspekter av ett fenomen eller skriva lite runt det eller någonting sånt. Men detsamma gäller ju med svenska egentligen, att det finns ju koncept som finns på andra språk som vi inte riktigt använder på svenska. Och som vi får skriva runt. Men sen är det ju också så att eftersom svenska är mitt modersmål, jag började ju, vi fick ju lära oss engelska från och med fjärde klass i skolan, men det är ju lite sent för att säga att det är tvåspråkig. Så jag har ju svenska som modersmål och engelska som andra språk, vilket gör att jag är ju fortfarande inte hårdkodad på engelska. Jag har inte den här intuitiva förståelsen som jag har för svenska, och det måste jag vara ödmjuk inför.
Och tror du att du hade skrivit annorlunda, en annan typ av fiktion, om du hade skrivit på svenska från början och sedan blivit översatt av någon annan till engelska?
Nej, det tror jag inte riktigt att jag hade gjort. Jag hade kanske haft ett annat, jag hade nog skrivit snabbare. Jag hade nog kunnat producera mera text, för det gick åt skitmycket tid att översätta mina egna grejer. Men jag tror generellt jag hade kanske varit en lite snabbare skribent, därför att det är lättare med mitt modersmål att skriva. Och alltså på ett sätt så kanske jag hade skrivit en lite andra grejer, därför att jag är ju mest publicerad i USA. Och där är man jätte pepp på nordisk noir eller skandinavisk fantastik och så vidare. Och det kan man ju mjölka om man vill. Men jag gör ju bara det ifall det känns kul. Jag är ju inte ute efter att skriva en bestseller som jag ibland har fått rådet att göra.
Du vill skriva dina berättelser?
Ja, alltså när jag lämnade Sverige kan man säga. Det var 2012 och det har precis kommit ut med Amatka i Sverige. Och det hände inte så mycket med den. Jag var mycket arg och hade översatt min första novellsamling till engelska därför att ingen köpte den i Sverige heller. Och då vid den tiden så var ju förutsättningarna usla för fantastikförfattare att bli utgiven på något av de större förlagen i alla fall. Jag hade blivit refuserad från i princip alla förlag med den första novellsamlingen. Och den andra, alltså Amatka, kom ju ut för att jag hade lyckats sälja in en novell till ett underförlag till Bonnier. Så de sen frågade ifall jag hade någonting längre. Så att det var ju, det var svårt helt enkelt, det var för svårt. Och när jag väl lyckades få någonting utgivet så försvann det som en fis i ett badkar liksom. Så det var ju därför jag började skriva på engelska.
Men jag skulle säga att jag tror fortfarande det är svårt. Det, och det är lite därför som vi också tänkte att Kraxa på något sätt skulle bli ett förlag som ändå ger ut svensk skriven fantastik. För att liksom bli någon röst som hörs lite mer. Bland alla en till liksom som hörs, för det behövs. Men jag tror fortfarande det är svårt.
Ja, alltså det jag ser och hör från kollegor är ju att de stora förlagen till stor del fortfarande vänder fantastiken ryggen. För den enda anledningen att det är fantastik. Men att det liksom som svar på det växer upp en undervegetation av indieförlag som Kraxa. Som fattar vad, som fattar grejen.
Ja. Men vad säger du då? Var det Aftonbladets manifest som gick ut och sa nu ska vi recensera fantasy och sånt där?
Ja, jag blev så arg. Ja, jag blev arg. Nej, men, dels för att de slängde in mig som exempel och använde mig som någon slags poster och omslagspojke för att representera liksom fantastiken, det vill säga fulkulturen som de nu ska recensera. Och det de gör är att de fortsätter med det här vattentäta skottet mellan riktig litteratur och fulkultur. De fortsätter, de befäster det. De kan inte, lösningen är ju att prata om fantastik som vilken litteratur som helst, inte att prata om det som fulkultur. Och det är det som gjorde mig förbannad. Därför att de missade ju hela poängen.
Jag hörde, och jag vet inte om det stämmer, men det var någon som sa, som jobbade inom marknadsföring och sånt där, som sa att det kändes som om det här var en deal som de har gjort med Storytel, Aftonbladet. Att det finns något bakom.
Mm-hmm.
För att de vill ha ut mer recensioner på sina ljudböcker. Jag vet inte alls om detta stämmer. Men det, eller hur det är. Det var bara någonting jag hörde.
Ja, i vilket fall så känns det ju som att, ni vet den här memen med Steve Buscemi som går runt i så här, tonårskläder i en skolkorridor. Eller det är ett klipp från en film och han säger hello there fellow kids. Det ja. Känns lite så.
Ja, just det. Eller som jag brukar säga, pappa på diskot. När man kommer dit och ska visa hur man skoldiskot med barnen och ska dansa lite grann och det blir bara fel.
Och nu, det är säkert jätteelakt, men jag blev faktiskt vresig över att de istället för att prata om fantastik som litteratur pratar om det. Och berättelser pratar om det som någonting som är separat från resten av litteraturen.
Jag vet när man har träffat författare, när man åker på sådana här olika kongresser som både du och jag gör. Så vet jag att man träffar författare och då kan de hålla på och klaga att de känner att fantastiken är lika förbisedd i deras länder. Fast jag tycker, wow, det låter ändå mycket bättre än i Sverige.
Alltså jag har ju pratat med kollegor från andra länder också. Det verkar som att fantastik behandlas liksom styvmoderligt i olika grad i andra länder, men att det nästan alltid är liksom att det är en, anses vara en sämre genre som inte är seriös.
Så då är ju myten att man ska skriva på engelska och om man är svensk, för då blir man utgiven. Men det finns också, och det har jag stött på många gånger, den här att de säger, men det låter mycket bättre på engelska när man skriver. Och man kan skriva, det finns liksom, man kan uttrycka så mycket mer, för det finns så många fler ord i engelskan än på svenskan.
Och blir jag också arg. Nej, men så här, nej, jag ska inte bli arg. Eller jo, jag blir arg. Nej, men så här, jag skriver ju på engelska. Jag skrev upp engelska för att jag upplevde att jag inte hade några utgivningsmöjligheter. Inte för att jag tyckte att engelska var ett bättre språk. Och det tycker jag verkligen inte. Och det här med att engelska är ett bättre språk att skriva på, att det har fler nyanser och att det är bättre på alla sätt och vis. Det handlar lite om att sitta på den där pucken på Dunning-Kruger-kurvan. Man kan en del om ett ämne och upplever att man kan mycket mer än vad man faktiskt gör. Och ju längre ut, ju mer man lär sig om ett ämne, desto mer inser man att man inte kan. Så tycker jag i alla fall. Jag tycker att klart man ska skriva på engelska om man upplever att det är den bästa vägen framåt. Men jag har svårt att köpa att skriva på engelska för att det på något sätt skulle vara ett bättre språk än svenska. Då tycker jag att man behöver fundera över sin relation till svenska och sin relation till engelska och ens egna motiv till att göra som man gör.
Ja. Nej, men att jag tror att det finns en risk att översätta också till svenska från att man har skrivit på engelska, att någonstans där så språket kluddar till berättelsen. Man börjar använda ord och formuleringar som plötsligt blir komplicerat i hur man skriver när det går igenom de här olika turerna mellan översättningar från sitt eget modersmål till engelska och sedan tillbaka till svenska, kanske om det är det som är ens modersmål. Och det kan jag tycka är lite tråkigt faktiskt. Har du skrivit någonting på svenska som du har fått till tryck som inte är översatt till engelska?
Ja, absolut. Jag har ju... nu måste jag tänka efter. Eller har jag det? Nej, allting jag har skrivit på svenska har faktiskt blivit utgett. Jag har en novell i pipelinen på svenska som inte har kommit ut än i en antologi. Men annars, absolut. För att... Eller?
Men du, Karin, har du märkt någon skillnad i hur dina böcker har tagits emot i engelsktalande länder som till exempel USA då, där de ges ut, jämfört med nu i Sverige där dina böcker och noveller också ges ut?
Ja, alltså man pratar ju om olika saker beroende på land. Och i utlandet så pratar man, fokus ligger ofta på faktumet att jag är skandinav och att språket är liksom sparsmakat och rent och enkelt och sådär. Och i Sverige så pratar man gärna om att jag skriver fantastik, för där, de flesta i Sverige är ju skandinaver liksom. Så att man pratar om olika saker som gör mig, som utmärker mig på något sätt. Men det jag tänker på är ju att när de som läser mig på engelska pratar om det här enkla och rena språket. Det språket har ju ganska mycket med att göra med att när jag började skriva på engelska så upplevde jag inte att jag var jättekompetent. Så det gjorde mig väldigt, väldigt noggrann.
Och minimalistiskt. Alltså jag skulle tänka, om jag skulle skriva engelska skulle det bli korta meningar och liksom sådär, just för att, som du säger, man är inte säker på sig själv kanske.
Nej, men precis, jag ville inte använda ord som jag inte förstod vidden av. Liksom. Jag ville förstå de kulturella konnotationerna, jag ville förstå nyanserna och därför blev det särskilt i början, alltså väldigt enkel prosa. Därför att det värsta jag kunde tänka mig var ju att svänga mig med ord som jag inte kunde stå för. Och sen så har det liksom blivit en grej. Sen är jag väl kanske lite mer blommig på svenska, tror jag.
Är det? Du påverkas inte?
Kanske. Jag upplever att jag är det. Eller det går ju mycket smidigare och snabbare att skriva på engelska. Nej, på svenska, förlåt. Det går mycket smidigare och snabbare att skriva på svenska.
Men då har du inte samma liksom litterära eller författar över jag som går in och pekar heller att nej, men nu blir det för blommigt, utan då liksom tillåter du dig liksom att skriva mer fritt.
Ja, men precis, på svenska kan jag liksom väldigt det är väldigt lätt för mig att skriva med svung och esprit på svenska på ett annat sätt än vad det är på engelska. Därför att jag liksom försöker vara väldigt ödmjuk inför det faktum att engelska är inte mitt första språk. Jag har inte samma intuitiva förståelse. Jag kan skriva på engelska, men jag behöver vara medveten om att jag har inte badat i det på samma sätt som jag har badat på svenska. Alltså jag älskar att skriva på svenska. Det är det bästa.
Och du, jag är liksom då en upplänning i exil. Det här är jättekonstigt. Jag har ju bott nästan här nere i Skåne då, hela mitt liv i stort sett. Men genom min dialekt och så vidare som inte är skånsk, så har man alltid liksom varit utanför, någonstans bortom, någonstans utanför skånska myllan. Men en gång så minns jag att jag mellanlandade på Arlanda. Och jag är från Märsta då ursprungligen, som är Arlanda.
Typ. Fel sida av stan.
Ja. Och så skulle jag fråga någonting, eller jag var inne på en pressbyrå eller någonting sånt där. Och helt plötsligt så stannade tiden upp. Jag kände, hon pratar exakt som jag när jag får lov att prata som jag. Och jag kommer fortfarande ihåg det här THX-ljudet som bara for igenom mig. Och den här känslan att vara fri. Och det hade jag inte förstått att det skulle vara så, för jag trodde ju att jag är ju malmöit, för det är där hjärtat befinner sig. Men det här var någonting, frihet, och jag har aldrig upplevt det sen igen.
Nej, efter men
det.
Jag fattar precis, alltså jag är ju från söderförort i Stockholm och har bott i Malmö i 17 år. Alltså ibland när jag kommer till Stockholm och så kommer jag i samspråk med en sån här riktig söderkis. Och jag bara känner pilsnerfilmen välla ut ur munnen på mig. Så jävla sjukert.
Och jag vet inte, Karin, har du lagt märke till att Kristina, när hon pratade med oss som kanske inte har exakt skånska, det händer någonting med dialekten där också, det påverkas lite grann. Gör det inte det, Kristina?
Nej, jag tycker det är ett besvär. Alltså för att jag plockar upp de jag pratar med hela tiden. Jag flyttade till Stockholm och studerade där som ung. Och då började det låta som stockholmare. Tills jag träffade min bästa vän som också då flyttade till Stockholm. Och hon också lät som en stockholmare med citattecken runt om. Men sen vände hon sig till mig och pratar skånska. Och då bara tänkte, fan vad det låter dumt. Men jag har jättesvårt för att jag plockar upp vad den är. Och så tänker jag, nu ska jag försöka prata. Men hur pratar jag egentligen? Jag kommer från Helsingborg. Lund är ju inte Helsingborg. Lund är också konstig skånska. Och så. Så att jag någonstans har jag kanske förlorat min barndomsdialekt.
Ja, vi får hitta tillbaka. Och med det, med Karin.
Jag kom på en grej. Ja. Fördelen med att komma till ett andra språk är att man kan sätta sin egen prägel på det. Jag kan som svensktalande gå in och titta på engelska med ett utifrån perspektiv och applicera min egen vilja på det. Precis som folk som kommer till svenska från ett annat modersmål kan göra jävligt häftiga saker med det. Därför att de inte är inuti det som jag är. Eftersom jag är inuti svenskan så har jag inte ett fågelperspektiv som någon annan kanske har. Och det är fördelen med att skriva på ett annat språk. Allting är liksom inte jämmer och elände. Och det finns en föreställning om att man måste skriva perfekt engelska. Och det här är ju också en kolonialistisk idé som väldigt många människor i olika länder som har varit koloniserade av engelskspråkiga länder får lida för att deras engelska är för etnisk eller inte tillräckligt fin liksom. Så det finns en poäng i att skriva på sin egen version av engelska. Så allting är liksom inte jämmer och elände här.
Du får en din författarröst blir liksom egen.
Nej, men precis. Och parallellt också vara väldigt medveten om att det inte är ett bättre språk. Att man kan inte värdera språk på det sättet, utan att det är viktigt att ha en grundkompetens även i sitt modersmål, vad det nu är, om man har tillgång till det.
Jag tänker också det mycket när man skriver, för man skriver ju oftast utifrån sina erfarenheter och sen omvandlar man det till annat när man skriver. Och mycket är ju sånt som man har liksom upplevt kanske som ung, vuxit upp med och som är så fast egentligen i ens modersmål. Och vissa saker kanske jag skulle tro att jag skulle tycka var svårt då att uttrycka mig lika som du sa innan med svung och allting. För att det liksom sitter rotat i en nästan kroppsligen vissa aspekter av det svenska språket. Men vad jag tänkte slänga ut lite och avsluta det hela med, eller så här, det är nu när AI kommer och översättarna kommer. Är det bättre då att skriva på svenska och köra din AI-översättare och få det på engelska? Om man är osäker.
Jag kommer att tänka på den här memen som översatt till svenska låter. Varför ska jag bry mig om att läsa någonting som ingen orkade skriva?
Ja, jo, men det är inte riktigt samma. Utan det är inte samma.
Nej, det är inte samma. Nej, alltså klart man kan köra genom en AI-översättare, och jag har hjälpt folk som har kört sina texter genom AI-översättning och hjälpt dem liksom att förbättra sina texter och redigera sina texter. Men jag tycker man ska vara medveten om att det man får inte är en färdig produkt. Det är en fabriksöversättning som är tondöv.
Det måste vara handpåläggning.
Det måste vara handpåläggning. En fabriksöversättning kommer alltid att vara tondöv.
Mm. Och kanske inte författarrösten kommer fram. För att jag kan tänka mig att det är också en sak. Om man har skrivit som min första bok i trilogin Kleptomania. Den finns ju översatt till engelska. Och sen har det inte blivit något mer med det. Men den finns översatt. Och då tycker jag ju att den översättaren fångade min författarröst väldigt bra. Fast gav den en engelsk liksom klädnad. Och just det där att fånga författarrösten och det du pratade om innan, att utveckla en författarröst genom sitt svenska perspektiv utifrån perspektivet på ett andra språk. Där tror jag att det blir svårt att fånga in.
Ja, precis. Det är ju precis som du säger, att det här med författarrösten, språkdräkten, det kräver eftertanke.
Mm.
Det gör ju verkligen det, och man kan inte räkna med att en maskinöversättning kan fånga det man vill säga.
Nej, för en maskin bryr sig inte.
Nej, men en maskin bryr sig inte. En maskin kan inte höra melodin i språket.
Nej.
Eller en maskin kan inte se liksom strukturen.
Ja, framförallt kan de inte förstå.
Nej.
För det gör de inte.
Och en sak som jag gillar av det du sa, och som kanske man kan ge som ett, vad ska man säga, ett tips till författare där ute som funderar på att skicka in material till Kraxa förlag till exempel. Det är att du söker saker som är utmanande för översättaren. Som Kurbits till exempel här. Liksom, och det öppnar ju upp dina ögon för det exotiska i den kulturen som du känner till ursprungligen, och som du kanske, saker som du kanske hade missat annars, för att det är som, ja, det är som vattnet för fisken liksom, det finns bara där. Och det, att kunna lära sig se det exotiska, det kan man ju ta med sig till skrivandet oavsett vilket språk man skriver på, det tänkesättet att hitta det exotiska.
Ja, att få ögonen på det som man tidigare inte har sett, för att det är så självklart.
Det är så, exakt, så kanske man ska säga, för vad är exotiskt egentligen?
Men ja, men precis. Ja.
Men med Karin, vi ser fram emot att lansera din novell, Gruvmaja. Och Gruvmaja kommer ut i slutet av november. och det ska bli jätteroligt att få sprida din fina novell på svenska.
Jag är ruskigt pepp på att få folk att läsa denna lilla historia om svältåret 1867, Kurbits och fruktansvärda hemligheter i gruvor.
Du har lyssnat på Storysyndromet av och med Kristina Hård och Henrik Pettersson. Men vi är inte bara en podd. Vi är ju också ett förlag, Kraxa förlag. Läs mer om oss och våra böcker på kraxaforlag.se.